Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd avsnitt 174, trots att det står 173 på mitt manus. Men så är det, 174 ska det vara. Idag är vi fulltaliga. Nina, du gör ett sånt där sällsynt besök i studion.
Ja, det är ju internationella kvinnodagen när vi spelar in där, så nu får jag vara med. Kvoterades
får vara
in.
Med. Vi har ju efterlyst dig varje avsnitt.
Inkvoterad här nu.
Jag har sprungit runt och letat dig, men okej.
Nina Smeds, politisk redaktör. Hej. Du har behövt jobba.
Ja.
Medan vi har suttit här och bara surrat.
Så är det. Någon måste göra jobbet då. Fast jag var ledig förra veckan. Ja.
Det var jag också, men jag var här.
Ja. Okej. Okay. Daniel är också här.
Daniel Dahlén, chefredaktör.
Daniel är här. Lite som en gamla reklamfilm. Ja.
Jonas Bladet, jag är ledarskribent. Jag är alltid typ. Inte nästa vecka dock. Vi ska säga det redan nu att nästa vecka så kommer inte leda podden alls. Och sen tror jag det var Daniel fritt veckan efter det.
Så då har ni hej Bobby Riva.
Ja. Då får du inte vara ledig, Nina.
Nej.
För då blir jag ensam här. Ja. Så var det, då var det sagt. I övrigt lite konstig nyhetsvecka kan jag tycka. Lite sådär, det liksom bubblar lite överallt på något sätt.
Jag diskuterar lite här med en person att det ska vara skönt med lite lugn och ro här nu efter den här politiska turbulensen som har hållit på egentligen sedan valet. Men det är sådär, man vågar inte riktigt slappna av. Som du säger, det bubblar hela tiden. Så.
Det känns som det skulle behöva komma en sån här politisk vardag. Att det kommer liksom handfasta lagförslag som man kan diskutera om och vara lite, så här, lite mer tråkigt saklig eller vad man ska säga.
Ja, eller just de där ärendena då, att republikens presidents önskan om världspostkonvention med Mozambique eller något sånt här som man bara läser upp och klubbar liksom att lugnt och tryggt.
Du menar om det när det bara utskottsordföranden som deltar i debatten?
Ja, men liksom det blir lugnt och tryggt, liksom världen går vidare, posten kommer fram och...
Nej, ja, ni lever nog en annan värld, det tror jag.
Världspostkonventionen måste vara en av de saker som faktiskt tas upp oftast i lagtinget.
Ja.
Vad är det?
Det får du fråga republikens president om. Det är alltid han som skickar dem.
Jag ska göra det nästa gång han kommer hit. Jo, Alex, vad är det? Ska vi sluta och fåna oss och sätta igång med det verkliga? När vi spelar in det här på fredag morgon så är det internationella kvinnodagen, vilket ju föranleder den egentligen ganska dystra frågan att ställa eftersom man måste ställa den, men har vi kommit någon vart?
Det beror på vad startpunkten är. Om du menar sen 1900. Lucy levde. Lucy. Så då har vi kommit.
Nej, men egentligen så blir det från den årliga dag så är det väl egentligen har vi kommit någon vart sen typ förra året. För man ville väl se någon form av kontinuerligt framsteg i jämställdhetskampen, rörelsen, arbetet.
Och så tittar ni på mig.
Nej, jag tittar. Jag väntar
det var,
bara.
Det var ju du som ställde frågan till mig vart jag tog min början.
Ja. Alltså på ett år så, nu borde man ju ha liksom notera allt det här, men det är ju så att det blir ju vardag till slut det här. Och det är kanske det man borde göra, liksom ta ett år i taget, titta tillbaks vad har skett under det här året som har förbättrats. Nu kommer jag inte på någonting just nu som har varit sådär väldigt...
Hur är det med representationen i lagtinget? För där har det ändå varit ett val.
Ja, men det skedde väl inte så stor förändring. Nej. Där heller. Det är inte så hävt där. Men frågan om jämställdhet diskuteras ju ofta i lagting och där har ju fått ny glöd ska vi säga nu i och med att vi har en Stellan Egeland då, som ofta tar upp de här jämställdhetsfrågorna fast från ett annat...
Ställer sig lite på tvären.
Ställer sig på tvären jämfört med de flesta andra i lagtinget.
Jag tänker att det beror lite på vilket perspektiv man har på den här frågan. För på ett sätt så... Jag upplever på något sätt att vi har en rörelse på gång i det åländska samhället. Om vi tittar på näringslivet i synnerhet så tycker jag att det är många unga kvinnor som tar sig fram. Och kvinnor som tar sig fram överlag. Jag tycker också att man kan skönja en viss... Att vi går åt rätt håll vad det gäller ledningsgrupper och chefspositioner. Sen kanske det inte syns i styrelsen där ännu på vd-positioner än så länge. Men tittar man lite lägre ner vid det som ska komma skall. så tycker jag att man går åt rätt håll. Ser vi sen på den större politiska arenan så tycker jag att vi har ganska stora bekymmer runt om i världen på det här området. Och vi ser rörelser som går åt fel håll egentligen. Jag tänker att det också är så att om man tittar, då tänker jag på den politiska sfären ganska långt. Tittar man på företag så är det här med jämställdhet ju en icke-fråga egentligen, om man nu tänker så. Hälften av dina kunder är kvinnor. Då måste det också finnas någon slags representation som kan svara upp mot de efterfrågor och det tankesätt som kvinnor vill ha från ett företag. Så där tror jag kanske att det är lite som med klimat- och miljöfrågan, att det där kommer att sippra igenom, men det tar tid. Men det kommer att göra det. Men däremot i den politiska sfären så är jag nog lite oroad när man tittar runt, som sagt, att vi har runt om i Europa, men också vi har nu i Pakistan, har de i de här årliga kvinnomarscherna i mars. Och de var ju där, liksom, man är rädd för sitt liv. Och det blir bara värre och värre. Så vi har, där har vi nog en hel del att göra. Det är inte vi bara där, utan det är väldigt många.
Jag menar, politiskt så finns ju den här neokonservativa rörelsen, och den är ju ofta, inte överallt får man ju säga, för både i Italien och Frankrike så leds den ju av kvinnor, men ofta så är den ju liksom också, vad ska man säga, traditionell i sin familjepolitik och sådär, och traditionell då menar jag på ett negativt sätt faktiskt i det här hänseendet. Men så liksom, man vill ju på något sätt vrida klockan tillbaks till något sorts samhälle som man har en bild av hur det var på 50-talet eller vad det nu kan vara.
Nej, men så är det väl. Och där kanske jag skulle vilja rätta det lite, för jag tycker inte att man kan säga att det är neokonservatism. Jag tycker inte att det handlar om konservatism eller liberalism eller den, utan det handlar om traditionalism.
Ja, de pratar ju ofta om den sociala konservatismen.
Ja, det här socialkonservativa traditionalister kanske. Mm. Och vi ser ju att, jag menar, Sverigedemokraterna och Sannfinländarna är den typen av partier som får ett större utrymme.
Ja, och, men här på Åland så har vi ändå haft det bra, om vi ser på politiskt sett, partierna. Vi har haft mycket kvinnliga partiledare, vi har haft lantråd och talmän som har varit kvinnor, så på det viset det har ju varit så att de kvinnor som har kommit fram, de har kommit fram. Mm. Även om sen förhållandet mellan män och kvinnor i lagting är inte kanske representativ. Men här har man ju möjlighet som kvinna att ta sig fram i politiken. Och det kanske gör att vi blir kanske lite bekväma i det här, att det inte är så farligt. Och Finland hade ju den här Sanna Marins regering som elakt kallades, då var det syjuntan eller något sånt. Men i alla fall, där hade vi de här starka kvinnorna som representerar Finland. Så politiskt sett så har vi haft det bra. Men det är liksom i den politiska toppen. Sen om man tittar neråt så kanske det är sämre representation av kvinnor. Mm. Men
det är ju lite grann det paradoxen i åländsk politik. Att just att vi har haft... Är det någon som kommer ihåg när det var en man som var lantråd senast förresten?
Nej, exakt.
Nej, men vi har haft en lång rad kvinnor som lantråd. Många partiledare som har varit kvinnor, precis som du sa. Men ändå så blir inte representationen i lagtinget speciellt mycket större från ett val till ett annat. Som några få tar sig fram till topppositioner, men det liksom bredden saknas i representationen där. Och det är ju lite märkligt, måste man ju säga. Att det förhåller sig på det sättet.
I synnerhet när man tänker, om man tittar lite lägre ner i den politiska hierarkin och tittar på kommunerna också, där du har den här 40%-regeln i alla fall vad det gäller nämnder och liknande, att du ska ha 40% minst kvinnor. Så det borde finnas en bas att bygga vidare på, liksom, av intresserade. Eller?
Ja, men jag tror det också är en utveckling. Det är liksom att det ska bli okej att kvinnor ska höras. För det Åland är ganska traditionellt på det viset. Att kan vara lite sådär att kvinnor kacklar och män diskuterar. I alla fall om man tänker, liksom, nu pratar vi inte om den här politiska toppen. Men det kan vara så, liksom, för att en kvinna ska ta sig fram. Så krävs det mycket mer skinn på näsan. Mm. Det är inte så liksom att hon skuffas fram av män.
Men som i alla frågor så är det ju så många saker som hänger ihop och som påverkar och sånt där. Jag menar, om man har en lite mer, vad ska man säga, traditionell man kan också säga gammelmodig inställning till familjelivet, så är det ju till exempel svårare att vara kvinna och fritidspolitiker. Att lägga massa tid på kvällar till att läsa in sig på ämnen och gå på möten och sånt där. Om man också har ett mycket större ansvar för det jobb som ska göras hemma i huset, så att säga. Här har vi just haft en diskussion i lagtinget kring de här bitarna, från landskapsregeringen vill använda 30 000 euro till att utreda hur det obetalda arbetet i hemmet fördelar sig mellan män och kvinnor. Men Stellan Egeland från Obundna och ställde fråga till det här och var ju minst sagt avvokt inställd till förslaget. Jag kan väl tycka att det är väl bra om det blir utrett, eftersom annars blir det ju ofta liksom såna här sanna saker som folk tycker, om man inte har ett statistiskt underlag för det. Och sen, precis som Arsim Sekai, socialministern, sa, så får man väl använda det därifrån sen till skarpa förslag.
Ja, för att om man i lagstiftningen då, det spelar ingen roll liksom hur man lagstiftar om man inte vet vad liksom, man måste ha underlag till lagstiftningen. Och är det så att det på Åland är mest, jag kommer inte ens på några exempel, jag tror jag har levt ganska jämställt liv för att jag kommer inte på några bra exempel, men om det visar sig liksom att det är den ena parten som alltid måste göra en sak och att det på något sätt belastar då arbetslivet, privatlivet och sånt. Så då kan man ju, om det finns möjlighet genom lagstiftning, Daniel brukar prata om kollektivavtalen, att det är kvinnans arbetsgivare som belastas av kostnaderna för om familjen skaffar barn. Mm. Att sådana saker som man kanske inte tänker på, att det behöver lagstiftas.
Ja, men det är väl mera det jag tycker att man ska borde rikta in sig på, precis de här strukturella utmaningarna, så att individen själv kan fatta besluten. Sen de ska inte bli infasade i vissa strukturer tack vare lagstiftningen. Sen tycker jag nog att man ska passa sig för att liksom politikerna, lite nu sådär raljerande som det sades, att de ska in i hemmen och bestämma, för det.
Nej, men det handlar det inte.
Nej, och det är inte där skon klämmer, om jag säger som så heller. Utan det är just de här strukturerna, hur liksom de
offentliga delarna säga det, Stellan Egeland har ju naturligtvis en ideologisk ingång i det här. Mm. Lite libertariansk, att staten ska lägga sig i så lite som möjligt. Och det är väl säkert en rimlig hållning. Liksom. Jag kan också tycka att staten ska lägga sig så lite i som möjligt. Men samtidigt så har vi ju ett system där det finns liksom dokument och lagar och stöd och inte som för att styra vissa saker. Jag menar, vi har en uppdelad föräldraledighet. Det finns de som är tvärt emot det också, naturligtvis. Och olika liksom såna här styrmedel från samhället för att få till en önskad utveckling i samhället. Och det är ju inte jättekonstigt att man har det. Man vill ha en säkrare trafik, då inför man säkerhetsbältestvång.
Mm. Men det jag tror är viktigt är i alla frågor som gäller just jämställdhet är ju att i det här skedet lyssna på vad kvinnorna vill ha. Mm. Lyssna på vad de vill ha och möjliggör det. Men det ska ju inte, behöver inte betyda att männen ska liksom få det sämre. Men det är ju viktigt att det är kvinnorna som får säga var det är skon klämmer. Varför man inte kommer in i arbetslivet på det sättet som man kanske skulle vilja. Varför man hamnar i pensionsfällan, som jag kallar den.
Ja, den är extremt viktig.
Att vad vill kvinnorna att man ska göra? För det kanske är så att många kvinnor vill vara hemma med barnen. Men då måste man fundera på hur kan man lösa det då, så att man inte sen blir en fattig pensionär på ålderns höst. Att det är så mycket sådana saker också. Och där är det oftast män som har väldigt mycket åsikter om jämställdheten, tycker jag. Fast egentligen, om kvinnorna är i underläge, lyssna på dem, vad de vill ha. Och det behöver inte vara så att det betyder att alla karlar ska spikas upp mot en vägg. Det är liksom, det är inget hot mot männen att kvinnorna kan få mer rättigheter.
Vi lär få återkomma i den här frågan, eftersom den är både omfattande och komplex. Ja, precis. Jag vill bara notera en sak så där i kolumnen. En kvinnosaksfråga, om man får använda det konstiga uttrycket. Men vi kan väl lyfta på hatten för Frankrike, som är första land i världen att införa aborträtten i grundlagen.
Ja,
Ja, definitivt.
Med tanke på vart det där stora landet på andra sidan Atlanten har tagit vägen i frågan, så var det en bra rörelse utav Frankrike, tycker jag.
Men tänk att det... Ja, vi ska inte gå in på det. Jag blev bara sådär att det är ett problem att man själv får bestämma över sin egen kropp.
Ja. 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 Mm. Och tala om gubbar som lägger sig i saker de inte har med att göra.
Ja, precis. Sådär. Ni kan tycka att det är konstigt att inte vi får bestämma över vår egen kropp. Mm.
När vi sitter och spelar in det här så är det ungefär en timme kvar till att Moderaterna, Obundna och Hållbart initiativ kommer att ha en presskonferens där de kommer att uttrycka sin frustration, tror jag ändå, över att de inte kommer att vara representerade i den nya OHS-styrelsen. Det vill säga att det kommer inte vara en parlamentariskt sammansatt OHS-styrelse från och med måndag, är väl den ska tillträda den nya styrelsen.
Ja, de får ihop alla ersättare och allting, så är det.
För det som landskapsregeringen har föreslagit då, det är att Sara Kemetter, socialdemokrat, tar över ordförandeklubban. Politiska poster i övrigt i styrelsen blir Robert Mansén från Centern och Sandra Listerby från Liberalerna, det vill säga de tre regeringspartierna. Då har de tre politiska platserna. Och sen är det då tre stycken professionella ledamöter i forskaren Erika Boman, professor Edvard Johansson och pensionerade läkaren Birger Forsberg. Men oppositionen får då ingen plats i styrelsen. Den blir halvprofessionell. Vilket jag har varit tal om hur man ska professionalisera styrelser eller ej. Nu blir den halvprofessionell. Men man väljer då att inte låta oppositionen få en plats i styrelsen ens. Vad säger vi om det?
Vi kan väl börja säga med att det är bra att man går mot en professionalisering.
Ja, det ska verkligen. De ha applåder
för att det är dit vi måste. Sen är det nog lite konstigt att det är regeringspartierna som får platser där. För tittar vi runt omkring oss så är det oftast så att det är ordförande som är politiker. Resten är professionella i de här styrelserna. Så varför man nu plockar in från de två andra partierna där, så blir ju lite spännande då.
Det är ju så att med den här sammansättningen så är ju ändå landskapsregeringen majoritet.
Jo.
I det att ordförande har utslagsröst, om det skulle bli 3-3 mellan experter och politiker.
Ja, och vad säger det då? Liksom, vågar man inte riktigt ge över makten här då till de professionella, om vi nu ska vara helt här? Inget illa om de som finns föreslagna nu. Men,
nej, men det hör väl till politiken att man ändå ska, man kan ju ge ifrån sig makten i en så viktig, nej, men man kan ju ge ifrån sig makten i en så viktigt område som OHS. Så att det kan jag förstå, men att det inte finns en oppositionspolitiker med här. I och för sig, obunden samling då, som har sammankallat till det här, de uppskattar ju alltid sparsamhet, så det här betyder att med liksom, genom att inte ta in flera politiker och styrelseledamöter, så sparar man ju in arvoden.
Ja.
Och det tycker man är jättebra, säkert. Men jag förstår att det här väcker frågor hos oppositionen.
Det känns ju nästan lite kuppartat. Att det har dröjt och det har sagts att men vi tittar på det och det kommer så småningom ett förslag på styrelse, och så kommer det. Och ska det ganska snabbt då omsättas i praktiken utan någon större diskussion. Jag tycker faktiskt det är lite osnyggt att inte låta oppositionen få en enda plats i styrelsen.
Om man väljer att gå det här spelet, för jag den här vägen menar jag, för att jag skulle nog lite beg to differ mot dig, Nina, där, för att jag upplever just att den här politiska styrningen ska ju styras genom budgetanslag och målinriktning. Det här styrelsen ska ju förverkliga det operativa arbetet tillsammans med ledningen då. Så att jag tycker att man skulle kunna ha den nästan helt professionaliserad, för sen är det ordförandet kan finnas någon, men det är en annan diskussion.
Jo, men absolut det, men jag bara försökte motivera varför man har gjort så här, att man inte släpper ifrån sig liksom makten över styrelsen i den största myndigheten eller organisationen.
Förvisso, det finns det också, men att man gör det här utan att oppositionen, de verkar lite tagna på sängen, sen får vi se om det är politiskt spel eller om det är någonting annat. Men
ni som kommer ihåg sånt här, jag har ju så kort minne, när OHS-styrelsen väljs, är det liksom landskapsregeringen eller kommer det kommer inte via lagtinget någonting?
Jag vågar inte säga 100, men jag tror att det är landskapsregeringen.
Det är landskapsregeringen som tar det rakt av. Så att det, nej, men det är den känslan jag har också, så det kommer, då kommer de ju inte ens kunna säga någonting i lagting om det här. Så jag förstår frustrationen.
Mm. Och det vi ska ju komma ihåg att vad är det? 100 miljoner euro.
Mm.
Mm. Vi ska ju säga att vi vet inte vad de kommer att säga på presskonferensen.
Nej, vi vet
inte hur landskapsregeringen kommer att svara heller när vi spelar in det här.
Jo.
När du läser tidningen idag lördag när podden kommer ut så kommer det vara mycket tydligare naturligtvis. Men det känns både lite sådär osnyggt och lite småklumpigt att dra på sig kritiken här.
Ja, ogenomtänkt. Man kunde ju åtminstone... Ja, nu vet jag inte om det ska räcka med en post till oppositionen, men...
Nej, och samtidigt så måste vi väl säga som så att det var under många år så upplever jag i alla fall när man har tittat på sammansättningen av den här styrelsen så har det varit lite en tackpost för att man har ställt upp för partiet och så kan vi inte heller ha det.
Här är det ju lite snäpp uppåt kan man ju säga även på de tre politiska posterna eftersom det... Sorkemeter sitter förvisso inte i lagtinget eller landskapsregeringen nu men har ju gjort det tidigare och är ju en ärrad veteran i landskapsstyrelser också. Har ju suttit till exempel i PAF-styrelsen i många år.
Ja.
Och både Robert Mansén och Sandra Listerby sitter ju i lagtinget. Men det känns liksom ändå lite så där om man gick till val på att bygga uppgörelser som ska hålla under lång tid tillsammans och liksom vi ska försöka få gemensamma syner på saker och ting. Vi vet att precis som vi skriver i fredagens tidning att sjukhuset står inför en jättestor investering i ombyggnaden alltså man pratar 100 miljoners klassen. Kanske hade det varit snyggt att ha någon från oppositionen med på tåget.
Lördagens tidning kommer det.
Lördagens tidning, ja just det. Ja, lördagens tidning, ja.
Ja, men det här, jag tror att det här kommer att bli problem just för långsiktigheten. Oppositionen är opposition. De kommer att hitta allting de kan kritisera på. Så kommer de att ta fram i det här. Så att det här bådar inte gott för samarbete. Men sen vet jag inte heller, kan man säga att det är för att social- och hälsovårdsministern är... en nybörjare, det är någon sån omognad, men han har ju ändå Katrin Sjögren och Camilla Gunell i ryggen, så att det är liksom...
Tror att det finns, vi vet ju eftersom vi har luskat i den här styrelsen och försökt få ut vilka som har varit aktuella där, så vet vi att det har funnits en del diskussioner bakom kulisserna kring inte minst ordförandeposten. Där vi vet att lagtingsledamoten socialdemokraten Mogens Lindén gärna hade velat haft den här posten. Medan andra har ställt sig lite på tvären till honom som han är till trots. Men han är ju lite kontroversiell också rent politiskt och det är väl det de andra har tyckt har varit lite...
Jag tyckte det var så roligt när du sa lite på tvären. Ska jag säga. På tvärs helt och hållet. Ja,
ja men ja. Sen är ju frågan då, hur bra är det att ha en pensionerad läkare som AHS styrelseledamot. Det, risken
ordförande
är,
till och med var
det. Ja, ordförande var det jag skulle säga. Problemet kanske då skulle bli att det skulle bli för mycket på detaljnivå.
Mm.
Nu ska man ju ta det övergripande ansvaret som
styrelse. Men det jag menar var, tror du att de har fastnat mer i den frågan, att lösa den tvisten inom regeringsblocket än att se till det här att, och så sen nu så kanske de kom på att, ja just det, oppositionen fick ingen plats.
Det kan nog vara på den nivån.
Nej, nu är ni föraktfulla här. Men, det ska bli spännande att se och om de har haft problem med att liksom hitta ersättare också. Är det politiker ersättare som har varit svåra att hitta? Hade det varit problem? Ja, om vi tänker på Mogens Lindén, han erbjudits ersättarposten. Hur har man tänkt där? Eller är det de här experterna då som det har varit svårt att hitta ersättare för? Man skulle gärna höra en lite bättre motivering kring den här styrelsen.
Det låter som att du har några frågor kvar att ställa i frågan.
Ja, jo. Nej, men det är ju det där med långsiktighet som du var inne på, Jonas. Att hur garanterar det här långsiktighet? AHS har stora sparkrav på sig.
Mm.
Ville Valve sa ju i dagens tidning om de här sparkraven att politikerna måste, eller det måste fattas ett politiskt beslut hur den vård vill vi ha i framtiden här för att sparkraven är så pass stora. Och då är det jättesvårt att tre partier ska bestämma det här under den här mandatperioden och sen kan det se helt annorlunda ut nästa mandatperiod.
Mm. Ja, speciellt när landskapsregeringen tillträdde på att vara just det man ville komma bort från. Mm. De här tvära lappkasten i viktiga frågor.
Du har så stora utmaningar. Jag tänker just vilken vård, men sen också fastigheten. Alltså stora investeringar där. Vi har en åldrande befolkning. Mm. Hur ska vi klara det? Mm. Det här är saker som utsträcker sig långt över 4 år, om vi säger så.
Absolut.
Ja, den här sjukhusbyggnadshistorien kommer vi få återkomma till, men det är ju ändå en fråga i Västra Föglöklass.
Definitivt. Definitivt.
Åh, herregud.
Det där kom från hjärtat. Ja.
Huruvida Gud är involverad i talmansvalet eller inte låter väl vara osagt. På måndag så ska ju lagtinget välja en ny talman efter Veronica Törnros, som ju blev beviljad avsked under den gångna veckan. Det är ju så att Centern har fört fram Jörgen Pettersson som sin kandidat, och av allt att döma så tror det han också blir vald. Men de här ryktena ur borgen och lagtinget om att allt inte riktigt står så rätt till så som man framför officiellt fortsätter ju att komma hela tiden. Och är det 100% säkert att Jörgen Pettersson blir vald till talman? Jag frågar lagtingsreporter Nina Smedsson.
Ja, nej, alltså jag är aldrig 100% säker på någonting. Och jag tycker det här är lite förvirrande. Och då, nu pratar jag inte som lagtingsreporter, nu pratar jag som ålänning. Att det börjar bli mer och mer, jag börjar bli mer och mer konfunderad till det här. När jag lägger min röst på en kandidat i valet och man utgår från att de som får mest röster är de som ska driva Åland framåt. Och nu känns det som under den här mandatperioden kommer det att ryckas ganska mycket på det här väljarnas stöd. Vi har varit inne på det tidigare med Liberalernas ministerposter.
Du har Simsekai som också minister som inte kom in på eget mandat.
Jo, precis. Så att det börjar vara så här. Och nu får vi en talman. Det är alltså den högsta politiska befattningen vi har på Åland som ska representera Åland. Det är i princip vår president. Mm. Och det ska, nu vet inte jag, Centern verkar ha det lite jobbigt just nu, om vi säger så. Om inte de kan liksom ta fram en stark kandidat som har väljarnas stöd i ryggen till talmansposten, då känns det som det är illa.
Mm. Ja, först det ska ju sägas då att Jörgen Pettersson är ersättare till lagtinget. Han har inte kommit in på eget mandat.
Och inget illa om det, nej, att man är ersättare. De är också människor, men, men det handlar om väljarnas stöd.
Jo, men det är just det. För i slutändan så handlar det om väljarnas möjlighet att utkräva ansvar. Och kan inte vi, om vi väljer någon som inte får positionerna, hur ska vi som väljare då kunna utkräva ansvar av den som inte ens är invald och har den makten i partiet?
Mm.
Det vi hör är ju dels att det kan bli proteströster från andra partier. Men också att det sägs det då, och vi ska ju vara tydliga med att det här är rykten och att det kommer från alla möjliga håll och inte bara säkra centerkällor ska vi säga, utan det är lösa rykten. Men att det också pågår, att det liksom finns en diskussion i Centern där man diskuterar om inte Roger Höglund skulle ha talmansposten istället och som sitter på ett vanligt mandat så att säga.
Det fanns ju 3 kandidater. Det hade de ju varit öppna med, att det var Harry Jansson, Jörgen Pettersson och Roger Höglund. Och då måste ju vara så att lagtingsgruppen och styrelsen då har lyckats enas kring Jörgen Pettersson. Men det skulle vara ändå intressant att få höra de diskussionerna, att det blev just han. Med tanke på att han hade väl, nu kommer inte jag att gå exakt antal röster, men det fanns sådana som hade betydligt fler i det partiet. Och jag har hört i den gamla skolan att jag tycker att ett val ska spela någon roll. Man ska kunna motivera människor att gå och rösta och att det ska betyda någonting.
I rättvisans namn kan vi ju säga att i en åländsk politik så har det ju funnits från och till så har det funnits personer på ministerposter i alla fall som varken har ställt upp i valet, till och med har det hänt, och det har också hänt att de inte har varit invalda, men de har ändå blivit ministrar, så det är ju inte någon ny företeelse där. Det nya är väl egentligen med talmansposten som sådant, alltså det är högsta ämbetet precis,
ja,
om man ska företräda hela Åland.
För jag menar, ett lantråd, i alla fall under min tid, har alltid lantråd åtminstone varit röstmagneten då, kan man säga. Och det skulle kännas lika konstigt att det inte skulle vara röstmagneten som blir lantråd. Men ja, jag tycker det är problematiskt att man gör så här. Och då vet inte jag om det är interna problem inom centern som gör att det blir så här, eller om det bara är liksom det nya.
Jag tycker att det är ju intressant att centerns resa mot en ny ledning, som ju började i och med att Veronica Törnros tog kliva av som partiordförande, börjar med det här nu. Det är ju inte en jättebra start om man nu liksom vill få en ny start och sådär. Och som du skrev i tidningen så kommer de ju inte att välja en ny ordinarie ordförande så att säga förrän i höst. Man ska ta fram en valberedning under våren som sen ska jobba över sommaren, och sen i höst så ska man välja en ny ordförande, och tills dess då så är förste vice ordförande Annika Hambrud i någon sorts samklang med andra vice ordförande Jesper Josefsson då, de som leder partiet. Och frågan är ju om maktkampen om centern kommer att bli jobbig, eller om man kommer liksom att sluta leden. Men det här var ju inte den kanske bästa starten, om nu ryktena stämmer kring diskussionerna.
Ja, det återstår att se på måndag hur det slutar. Men problem är det nog inom centern när man hör runt.
Man kan väl ändå anta att de lagtingsledamöter som inte tillhör varken regeringsblock eller Centerpartiet kanske kommer att föreslå till exempel Roger Höglund. Eller rösta på Roger Höglund för att liksom ge också eventuella andra avhoppare i regeringsblocket möjlighet att rösta därhän. Det brukar ju vara lite sån där tjuv och rackarspel i de där valen, eftersom de är dessutom slutna och det är ju ingen nominering. Nej. Utan man skriver ju ner det namn man vill ha, så att säga. Å andra sidan, om inte Jörgen Pettersson blir vald när Centern har fört fram honom, då är ju frågan hur regeringssamarbetet ser ut efter det.
Ja, det talar väl för att det blir en centerpartist i alla fall, för annars har du ju regeringskris om det är någon annan som röstas fram.
Jo, det är ju center, så kanske det är ett problem. Kanske centern skulle kunna vara så mogen och säga att vi har lite problem just nu och hitta en stark talmanskandidat. Vem kan hjälpa oss? Skulle det vara konstigt?
De har väl lite chockskador fortfarande efter att de gjorde det där, just den grejen med lantrådsposten för några mandatperioder sedan.
Det är några som inte har blivit förlåtna ute i stugorna ännu för det.
Nej, det var då de gav lantrådsposten till Socialdemokraterna, till den som var röstmagnet det valet.
Den taggen sitter ju fortfarande i, har man förstått.
Jo.
Vi ska avsluta veckans ledarpodd med ett snabbt inhopp i Ålandsministerns besök i veckan. Du var ju där och bevakade.
Nej, jag var inte där, så titta inte sådär på mig.
Det borde jag vara, du, höll jag på att säga.
Ja, men jag ska jobba dygnet runt. Så.
Men av rapporten att döma så verkar det ju ha varit ett väldigt trevligt besök. Det var väl lite av liksom så här lära känna karaktär på det hela. Men hur mycket tid har man för lära känna möten när självstyrelserevisionen ska liksom, jag menar, vi vet ju hur snabbt de här mandatperioderna går, och liksom när det körs upp på land och strandar de här arbetet. Det har gjorts ett par gånger redan tidigare mandatperioder, men någon gång måste man väl få den där lagen i hamnen då.
Ja, men nu kan ju inte du, Jonas Blad, vara så naiv och tro att det här, att hon var hit nu, att det enda gången de har diskuterat revideringarna självstyrelselagen.
Naturligtvis. Oj.
Så det här, alltså jag tycker det är jättebra att Ålandsministern var hit. Alla diskussioner och sånt sker ju säkert på helt andra sätt. Det här är ju liksom bara för oss, för folket, att se att Ålandsministern är här och besöker, och de får skaka hand och ta selfies och visa upp sig. Och jag menar, revideringen av självstyrelselagen börjar ju inte igår när hon var här. Så att jag tycker att det är bra att hon kommer hit. Det riktas ofta kritik till att finländska politiker kommer hit alldeles för sällan. Men revideringen av självstyrelselagen, jag vet inte ens, ska jag hamna där på presskonferensen? Jag vet inte ens vad jag ska fråga. För jag frågar så många gånger, vad är problemet? Om man får höra att det är grundlagens förhållande till självstyrelselagen och man bara...
Ja. Problemet är väl egentligen att det finns inte en konkret politisk beställning från finska statsrådet. Det är väl där det skulle borde vara. Va?
Det är alltid tjänstemän som kan stoppa det med hänvisning till juridiken. Och man blir bara så här, okej.
Och där går man ju vilse, för det är en överenskommelse mellan det åländska folket och det finländska folket.
Men är det man vill höra från Ålandsministern när hon är här? Jag menar, vi har haft Ålandsminister och regeringschefer från Finland som har varit här och lovat saker. Det var ju väldigt mycket luften. Mm. Och sen så körde det rätt in i väggen när de kom tillbaka till Helsingfors. De hade ju knappt landat innan de liksom...
Ja, det är ju senast med Thomas Blomqvist, tänker jag, som Ålandsminister, kom hit och sa men det här måste gå att lösa, det här kan inte vara ett problem. Och så tog det 2 veckor och så var det jättestora problem.
Ja, för att då kommer juristerna in.
Och då har man mist hela liksom grunden i det här.
Och jag tror att en politiker som inte är jurist så kan lova sådana saker. Men sen sitter tjänstemännen där med armarna i kors och bestämda blickar och säger att det här går inte att lösa.
Men då säger man så här som politiker. Mm. Är den politiska beställningen oklar på något sätt? Mm. Och så kör man.
Men. Ja, vi hör Daniel, vart du är på väg. Men nästa talman.
Det känns ju ändå som att regeringen Orpo utmanar konventionerna på vissa områden. Jag menar, vi har ju sett protesterna mot vad de vill göra med strejkrätten till exempel. Så det verkar ju vara en regering som ser sig själv som handlingskraftig i alla fall. Kommer de att vara det på det här området? Det är ju inte världens största politiska fråga där man kan vinna mycket röster i Finland.
Jag tänkte säga, med den regeringskonstellationen som är nu, så vet inte, jag har svårt att tro att en enig regering Orpo ska slå näven i bordet och säga att nu löser vi den här Ålandsgrejen en gång för alla.
Alltså det enda, jag tror att den gyllene nyckeln i det här, den är svår. Men den gyllene nyckeln är ju att påvisa att det här är bra för finländska ministerier. Det är samma sak som med skattegränsen. Får vi ordning på skattegränsen så är det bra för Finland och finländska företag. Det är inte bara för Åland. Och kan faktiskt påvisa att det här bara ställer till problem nu och är fördyrande. Vi måste få en lösning. Men där krävs det ju ett gediget arbete bakom från vår sida att kunna påvisa och föra förhandlingar på lugnt och sansat sätt.
Tror du att det inte har gjorts?
Jag tror att det inte har gjorts i den utsträckning som det hade behövts.
Nej, det är ju tydligt.
Ja, jag tror nog att man har försökt, men man behöver mera. Liksom ta på sig, som i alla förhandlingar så måste du ta motståndarens glasögon på dig och syna korten.
Men kanske det behövs den, om det som du säger Daniel, behövs en tillräckligt bestämd Ålandsminister som säger att det här är min beställning, det här ska ni lösa. Hitta de juridiska knoppigheterna som gör det möjligt.
Ja, men
och få det fixat till nästa val.
Är minister Ikonen den Ålandsministern?
Jag har ju bara sett henne på bild. Jag tycker hon ser snäll och trevlig ut.
Hon ser snäll och trevlig ut, så vi hoppas det då.
Och sen med tanke på att det är internationella kvinnodagen idag, kampen går vidare, så är det ju lätt att hon blir hysterisk då om hon börjar ställa krav, eller?
Vad är det nu då?
Jag har inte tillräckligt koll på liksom, den delen av den finländska politiken att jag vet hur hennes ställning är.
Nej, hon är kommun- och regionminister och det känns ju inte som att det är en tung post.
Nej,
men om vi tänker lite...
Å andra sidan funkade det inte när justitieministern hade ärendena.
Nej, definitivt inte.
Nej.
Och sen kan vi ju säga, så jag tänker just med Sanna Marin, då, så det som skvallras inifrån där är ju att hon i de flesta frågor, oavsett vad det var, så ville hon höra ett alternativ, eller hon ville höra alternativen, och så skulle alternativen komma överens om vilken väg det var framåt. Så hon hade en ganska avvaktande ledarstil på det sättet. Och jag tror inte det fungerar i det här mellanfolkliga uppgörelsen som det trots allt är med självstyrelse och autonomi, utan här är det är en juridisk konstruktion, självstyrelsen, och det är det som blir lite problematiskt eftersom det nu egentligen handlar om en uppgörelse mellan folkerna. Om vi nu ser till Färöarna och Danmark och liknande territorier, så skiljer det sig ganska rejält.
Men där kanske lösningen skulle vara, alltså vi skulle behöva, ursäkta, vi skulle behöva ha, det känns som det skulle behöva komma, att det skulle inte vara Finland eller Åland, det skulle behöva komma någon extern och säga att ni måste lösa det här. Det här kan inte fortsätta. Någon som är tillräckligt mäktig och bestämd.
Joe Biden.
Japp.
Däremot måste jag säga att det var ganska roligt att se att Ålandsministern, när hon tog sig hit, så flög via Stockholm. Det tyckte jag var bra, för då ser hon lite hur förbindelserna fungerar.
Men för att återgå till självstyrelselag, är det så att det måste vara lantrådet och statsministern som tar det här i land?
Ja.
Ja, vad ska alternativet vara?
Nej, men jag tänker att då, ja, via Ålandsministern då, som har frågorna på bordet. Alltså, om man ska se det som, för det är ju också en lite definition utav ärendet. Är det en sakfråga för en sakminister, eller är det en så stor fråga, en så omfattande fråga att det måste vara regeringscheferna som gör upp om det? Och att man då ska se Ålandsministerns arbete som en beredning egentligen för när de två stora pjäserna ska göra upp om det.
Ja, i princip borde det vara så. Jag tror att vi går vilse lite på dem, oavsett parti och oavsett tjänstemän, så går vi lite vilse på de här frågorna. Ibland att vi hamnar på fel nivå och förhandlar på fel nivåer istället för, det är så lantråd och statsminister som måste ta tag i den här frågan slutligen.
Ja, vi har ju varit inne på det förut, att det är inte lantråd och tjänstemän i Helsingfors som ska förhandla i det här, utan det är, det ska vara liksom statschefen, cheferna.
Vi säger som vi brukar säga. Vi får återkomma i frågan.
Jag tror nog att det löser sig. Alltså.
Ja, hörni, vi har snackat i drygt 40 minuter och du ska snart iväg på en presskonferens, antar jag. Inte. Du, har du slutat bevaka politik? Du bara skickar ut dina drönare att bevaka allting.
Jepp.
Jaha. Så det är därför du har tid att vara här nu. Det är en ny taktik från den här veckan.
Det är en ny taktik. Jag prioriterar podden. Hela veckan går åt till att läsa in mig och förbereda mig.
Och gör du det?
Jo, absolut. Jag får ju gott om tid till det.
Det låter som att jag har professionaliserat podden. Då. Ungefär som OHS-styrelsen. Det är vi som är politiker och du som är experten.
Japp.
Ja, hörni, vad ska ni göra i helgen? Nej, det behöver ni inte gå in på.
Nej,
jag ska spela golf i Spanien.
Ja, du ville säga vad du gjorde.
Det är Mello-festival-final.
Det blir tydligen en norsk seger.
Ja, det tydligen blir det enligt vår tidning.
Åh, som skidningen då.
Exakt.
Sjunga och skida, det är Norges grej.
Bara de inte kombinerar dem.
Vi säger så drar vi sträck i debatten här innan det spårar ut alldeles fullständigt och vi börjar recensera låtarna igen efter det. Till er som har lyssnat så ber vi om ursäkt och ber att få tacka för uppmärksamheten. Ålandstidningens ledarpodd kommer tillbaka om 2 veckor då. Inte nästa vecka, men om 2 veckor. Tills dess så får ni ha en riktigt, riktigt trevlig tid och så på återhörande om 2 veckor. Hej!
Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.